I kväll ska vi gå in på ämnet frälsningen genom nådemedlen. Alltså hur frälsningen förmedlas till oss genom nådens medel. Först ska vi betona att nådemedlen är nödvändiga. Jesu liv och död, det är historiska fakta omvittnade av både judar och hedningar. Men vad dessa fakta innebär, det kunde ingen enda människa veta om det inte hade uppenbarats för oss av Gud. Första Korinthierbrevet 2:9-12. Om en syndare ska få gagn av Kristi verk, av Kristi återlösning, ja, då måste återlösningens välsignelser erbjudas och ges åt syndaren. Och därför är nådemedlen så nödvändiga. Ty det är nådemedlen som uppenbarar för oss och erbjuder åt oss, ger åt oss välsignelserna av Kristi återlösning. Gud har ju fastställt de medel genom vilka han har vunnit frälsning åt oss, eller åt hela världen, nämligen sin sons liv och sin sons död, det vi brukar kalla för Kristi aktiva lydnad och Kristi passiva lydnad. Men Gud har också fastställt de medel genom vilka denna vunna frälsning ska uppenbaras för oss och överräckas åt oss, delges oss. Och det är ytterst dåraktigt när en människa vill föreskriva Gud hur och genom vilka medel han bör delge åt oss sin nåd, sin frälsning. Vi läser i andra Korinthierbrevets 5:19. Gud var i Kristus, försonande världen med sig själv, i det att han inte tillräknade dem deras synder. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Nådemedlen förutsätter att Gud är nådig mot alla människor för Kristi skull. Om man förnekar den allmänna nåden, om man förnekar den allmänna rättfärdiggörelsen, då får det med nödvändighet konsekvenser för läran om nådemedlen. Ty om Gud inte hade förlåtit alla synder, ja, då kunde det inte finnas några medel genom vilka förlåtelsen erbjuds åt människorna. I det fallet skulle nådemedlen istället bli medel med hjälp av vilka människan skulle kunna förtjäna nåd. Och det är ju många människor som missförstår nådemedlen på det sättet. Då skulle nådemedlen inte längre vara medel genom vilka Gud ger sin nåd och förlåtelse till oss. Vilka är då nådemedlen? Ja, för det första, lagen, Guds bud, Guds krav är inte ett nådemedel. Lagen är inget nådemedel. Genom lagen kommer kännedom om synden, Romarbrevet 3:20. Och lagen förkunnar Guds förbannelse, Galaterbrevet 3:10. Och vi har tidigare påpekat att inte heller bönen är ett nådemedel. Vad är då nådemedlen? Nådemedlen är evangelium i ordet och sakramenten. Sakramenten är nådemedel endast därför att evangeliets löfte är förbundet med dem. Och därför kan vi säga att det egentligen bara är ett medel genom vilket kunskap om nåd och frälsning, ja, nåden och frälsningen själv delges oss. Och det är evangelium, det glada budskapet om Guds nåd i Kristus Jesus. Och av det skälet kallas ju evangelium för Guds nåds evangelium, Apostlagärningarna 20:24, eller fridens evangelium, Romarbrevet 10:15, eller försoningens ord, andra Korintherbrevet 5:19, eller eder frälsnings evangelium, Efesierbrevet 1:13. Och detta evangelium blir känt för människor genom predikan och genom undervisning, Markus 16:15. Och på ett mer direkt sätt så tillämpas evangelium på människorna i avlösningen, Johannes 20:23, och i sakramenten i dopet och nattvarden, där det är förbundet med synliga ting som vatten och bröd och vin. Luther säger i smalkaldiska artiklarna, tredje delen, artikel 8, perikop 10, därför bör vi ovillkorligen hålla fast därvid att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas såsom ande, det är av djävulen. Hur fungerar då evangelium? Hur fungerar evangelium? Ja, för det första, evangelium är inte bara en berättelse om Kristus, berättelser om hans liv och hans död, utan evangelium uppenbarar för oss innebörden av hans liv och död, vad hans liv och död har åstadkommit. Det berättar för oss att Gud har så högt älskat världen att han sände sin son i världen, Johannes 3:16, Romarbrevet 5:8. Och det berättar för oss att Kristus till fullo har gottgjort för alla våra synder, Hebreerbrevet 9:12, och försonat oss med Gud. Och detta medan vi var Guds ovänner. Medan vi var Guds ovänner blev vi försonade med honom genom hans sons död, Romarbrevet 5:10. Och evangelium uppenbarar för oss den rättfärdighet som gäller inför Gud. Den rättfärdighet som vi måste ha inför Gud om vi ska bli saliga, Romarbrevet 1:17. Och evangelium uppenbarar inte bara en möjlig Guds nåd, en möjlig försoning, en möjlig förlåtelse som skulle vara beroende av vissa villkor som vi först måste uppfylla. Återlösningen, försoningen, förlåtelsen, den uppenbaras som ett fullbordat faktum. För det andra, eftersom evangelium är Guds egen proklamation av allmän nåd, allmän amnesti, allmän förlåtelse, så erbjuder evangelium verkligen och överräcker åt människorna denna nåd. Vi läser i Apostlagärningarna 13:38, så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er, proklameras för er, att ni är förlåtna, att ni har fått amnesti. I evangelium säger Gud till varje syndasjuk själ: var vid gott mod, dina synder är dig förlåtna. Det är det stora och glada budskapet till den syndasjuke. Och evangelium är därför Guds egen absolution, Guds egen avlösning, hans fria och villkorslösa löfte om nåd och förlåtelse. Och den som omgärdar detta löfte med något slag av villkor förstör i praktiken evangeliets väsen. Nu erbjuder alla nådemedlen samma nåd, och alla nådemedlen har samma syfte och samma kraft. Dopet och Herrens nattvard är endast olika sätt att överbringa till människan Guds nåd och Kristi förtjänst. De erbjuder inte någon annan och större eller bättre nåd än evangelium. Inte heller erbjuder det nåden delvis. Guds nåd och Kristi förtjänst är en enhet som vid varje tillfälle erbjuds helt och fullt. Genom evangelium och genom sakramenten, för att citera Augsburgska bekännelsens 28 artikel, skänkes icke lekamliga utan eviga gåvor, evig rättfärdighet, helig ande och evigt liv. Och för det tredje, fastän Guds löfte förutsätter att människan å sin sida litar på löftet, tar emot löftet i tro, om det nu ska bli henne till gagn, så är denna tro inte ett villkor som löftet grundar sig på och är beroende av. Tron är endast det medel genom vilket löftet tas emot. Det fria löftet om nåd, det föregår tron. Ja, det är ju också det som skapar tro. Och denna nåd är på intet vis beroende av tron. Låt oss ta en bild. Det måste finnas mat innan vi kan äta. Men precis som maten inte blir oss till nytta om vi inte äter av den, så blir löftet om nåd inte till gagn för mig om jag inte tar emot det i tro, om jag inte litar på det. Och det sägs också i Hebreerbrevet 4, vers 2. Precis som det ligger i ett löftes natur att skapa tro hos den åt vilken löftet givits, så verkar Guds löfte i evangelium hos människor just den tro med vilken man tar emot löftet och det som löftet erbjuder. Skriften säger tron kommer av det hörda, och det hörda från Guds ord. Romarbrevet 10:17. Och därför är de troende födda på nytt genom Guds ord. 1 Peter 1:23. Födda till liv genom evangelium. 1 Kor 4:15 och Jakob 1:18. Men vi ska komma ihåg att evangeliets kraft att röra och omvända hjärtat, det är ingen naturlig kraft. En sån som också finns i löften som människor ger. Utan det är fråga om en övernaturlig och gudomlig kraft. Eftersom evangelium är Guds ord och eftersom den helige ande är oskiljaktligt förbunden med det, så är det inneboende i evangelium en övernaturlig och gudomlig kraft och verkan. Och det är inte bara i gången tid eller under en viss tid, utan i varje tid och oavsett hur man möter Guds ord. Oavsett om man läser det, om man lyssnar till det eller återigen erinrar sig det och tänker på det. Vi vet att lestadianerna, de säger det, att det är endast när Guds ord förkunnas, talas till en, som det har den kraften. Men om man läser det, då går det inte. Eller om man tänker på det och erinrar sig det. Jag frågade en gång, ja men om man lyssnar på det på kassett, har det då den där verkan? Och då fick jag inget svar. Men det rätta är alltså att i evangelium finns det en övernaturlig gudomlig kraft som verkar, och det i varje tid. När helst, när som helst. Och det oavsett om man hör det eller om man läser det hemma, om man sitter och lyssnar till det eller om man tänker på det eller återerinrar sig evangelium. Och därför är Guds ord aldrig ett livlöst instrument, utan det är som Kristus säger: det ord som jag talar till er, det är ande och det är liv. Johannes 6:63. Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Hebreerbrevet 4:12. Och Paulus säger oss att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Romarbrevet 1:16. Sålunda är inte evangelium en död hand. Det är inte ett nådemedel på det sättet att det är liksom en död hand som bara räcker ut mot oss frälsningens välsignelser för att vi ska ta emot den. Utan det är Guds kraft genom vilken den helige ande verkar på människans hjärta så att det vänder sig till Kristus i tro och tar emot de utlovade gåvorna. Om Gud erbjöd sin nåd och verkade tro i människornas hjärtan oberoende av nådemedlen, ja då kunde vi ju helt och hållet undvara evangelium och sakramenten, så som till exempel kväkarna gör. De behöver inga nådemedel. Och om, som Calvin hävdade, den yttre inbjudan inte för med sig nådens inre verkan, då är det egentligen ingen mening med att läsa Bibeln och lyssna till evangelium. Så kommer vi till nådemedlens giltighet och verkan. Och då ska vi slå fast att nådemedlens giltighet och verkan är inte beroende av prästens person eller av hans status. Deras giltighet har sin grund i att de är Guds nådemedel, instiftade av Gud. Deras verkan grundar sig på vad de är, grundar sig på dem själva. Vi läser ju i evangeliet, i Matteus evangelium 23 kapitel, vers 2-3, om de skriftlärda. Att fastän de gjorde mycket ont, så kunde deras onda gärningar inte beröva Guds ordets kraft och auktoritet. Jesus förmanar människorna att inte göra efter deras onda gärningar. Men det Guds ord som de för fram är alltid Guds kraft, även om de som för fram det är onda. Och Paulus säger i Filipperbrevet 1:16-19 om de människor som förkunnade evangelium inte med ett rent sinne och inte i uppriktighet, att likväl blev Kristus förkunnad. Sanningen, auktoriteten och verkan i Guds ord, den påverkas lika lite av prästens personliga karaktär som den typ av papper som Bibeln är tryckt på gör det. Prästen är bara en förvaltare, en ambassadör, ett Guds sändebud. Och det är budskapet som är avgörande, inte budbäraren. Avgörande är inte prästens personliga egenskaper, utan avgörande är om han bär fram Guds ord rent och klart eller inte. I bekännelseskrifterna står det, Augsburgska bekännelsens 8:e artikel, både sakramenten och ordet är i kraft av Kristi instiftelse och befallning verksamma, även om det meddelas genom ogudaktiga. Och inte heller är nådemedlens giltighet och verkan beroende av tjänarens officiella status, till exempel att han är rätteligen kallad eller har apostolisk succession. Det är visserligen sant att enligt Guds ord så ska ingen å församlingens vägnar offentligt lära, undervisa eller förvalta sakramenten om han inte är rätteligen kallad. Men kraften och sanningen i förkunnelsen är inte avgörande av en viss vigning eller av en viss status, utan är helt beroende av budskapet självt. Jag vet att i romersk teologi och i högkyrklig teologi så är det helt avgörande för nådemedlens verkan vilken karaktär förvaltaren har. Han måste ha en viss status, en viss succession eller en viss karaktär för att nådemedlet ska kunna verka. För att det ska kunna bli en riktig nattvard eller en riktig avlösning eller en riktig konfirmation. Men det är människoläror i strid med Guds ord. Kraften ligger i Guds ord, i det rena och klara budskapet. Ett löfte från Gud är lika giltigt och lika visst och säkert när det citeras av en lekman som när det uttalas av en ordinerad präst. Prästens officiella status, den ger inte åt ordet eller sakramenten dess giltighet och kraft. Vi talar alltså här om vad som ger sakramentet och ordet giltighet och kraft. Ordet och sakramenten är giltiga därför att Gud själv har givit befallning om dem, och när de förvaltas i hans namn, det vill säga på det sätt som han själv har menat, så är de giltiga och verksamma. Evangelium är alltid verksamt, har alltid kraft. Det är det nästa vi ska stanna vid en stund. Evangelium kan alltid åstadkomma en verkan, kan alltid vända människors hjärtan till Gud. Det är levande och kraftfullt till att röra hjärtat. Hebreerbrevet 4:12, Jeremia 23:29. Det kan omvända själen, det kan trösta den bedrövade. Psaltaren 19:8-9, Jakob 1:21. Och det evangelium lovar, det är alltid allvarligt menat. Jesaja 1:18, Jeremia 3:12, Romarbrevet 10:21. Inte ens vår otro, en otro som förkastar löftet, kan göra Guds löfte och Guds trofasthet om intet. Det framgår av Romarbrevet 3:3-4. Ty vad betyder det om några av dem blev trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Bort det. Må Gud stå så som sannfärdig, om också varje människa är en lögnare. Men, säger vi vidare, evangelium får inte alltid den avsedda verkan. Evangelium får inte alltid den avsedda verkan. Evangelium verkar inte alltid tro. Alla som hör evangelium blir inte troende. Guds kraft som verkar genom evangelium kan stås emot av människorna. Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga ande, ni lika väl som edra fäder. Apostlagärningarna 7:51. Felet ligger då inte hos Gud. Och inte heller i evangeliet, att evangeliet saknar kraft. Utan felet ligger i människans perversa vilja, som domineras av andra överväganden och inflytelser, och inte vill ge efter för den helige andes överbevisande inflytande. Vi kan ta en bild. Den säd som vi petar ned i jorden, den har en inneboende kraft att gro och växa och bära frukt. Men ogynnsamma omständigheter, kanske dåligt väder, kan hindra det från att göra så. Och på samma sätt har evangeliets säd makt att påverka hjärtat och verka tro. Men sådana ting som kärlek till synden eller självrättfärdighet eller något annat hindrar det ofta från att slå rot. Och då kommer vi in på lag och evangelium. Vi har sagt att det är endast evangelium som ger nåd, överräcker nåd, är ett nådemedel. Men vad menar vi då med lag och evangelium? Ja, båda termerna brukas ju i Bibeln i en vidare och i en trängre mening. I den vidare meningen betecknar båda termerna hela Guds uppenbarelse. Vi kan till exempel läsa: Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Det betyder alltså inte Herrens bud är utan brist, men däremot Herrens löftesord, det kanske är bristfullt. Utan där betyder Herrens lag, Herrens undervisning, Herrens lära, allt Guds ord. Och på andra ställen kan också ordet evangelium brukas i denna vida mening, som en beteckning för allt Guds ord. Men i den trängre och egentliga meningen betecknar lagen Guds bud, och evangelium eller löftet betecknar det glada budskapet om Guds nåd. Och lag och evangelium har för det första följande gemensamt. Det ska vi först komma ihåg innan vi går in på skillnaden mellan lag och evangelium. Båda är Guds ord. Båda gäller alla människor. Och båda måste läras sida vid sida i församlingen till tidens slut. Ska vi ta det en gång till, dessa tre. Båda är Guds ord. Båda gäller alla människor. Och båda måste läras sida vid sida i församlingen till tidens slut. Men likväl så är lag och evangelium fundamentalt olika och måste noga skiljas åt. Det gäller att, som det står i 2 Timoteus 2:15, att rätt dela sanningens ord. I Kyrkobibeln 1917 står det rätt förvalta sanningens ord, men bättre översatt står det rätt dela sanningens ord. Och då kommer vi in på hur det ska delas och vad som är skillnaden mellan lag och evangelium. Och då kan vi ta det i punkter. För det första, lagen som ursprungligen skrevs i människans hjärta är alltjämt delvis känd av den naturliga människan. Romarbrevet 2:14-15. Och då förstår vi med en gång en skillnad här. För så är det ju inte med evangelium. Evangelium är helt okänt för den naturliga människan. Det finns inte ens en gnutta, ett litet spår av evangelium i hedna folkens religioner. Endast från Guds särskilda uppenbarelse, från Bibeln, lär vi känna evangelium. 1 Korinthierbrevet 2, 6-12. Punkt 2. I lagen talar Gud om för oss vad vi måste göra eller inte får göra. Lagen innehåller stadgar. Det är frågan om en budens stadgelag. Du skall inte. Och lagen kräver fullkomlig lydnad. Galaterbrevet 3:10. Matteus 5:48. Ni ska vara fullkomliga. Men evangelium är annorlunda. Evangelium uppenbarar vad Gud har gjort och alltjämt gör för vår frälsning. Det innehåller inga bud utan endast löften om nåd och förlåtelse. Men då kanske någon tänker sig, ja men finns det ändå inte bud eller befallningar i evangelium? Till exempel, tro evangelium. Omvänd dig och tro evangelium. Låt mig då snabbt tillägga att evangeliets bud eller befallning att vi ska tro, 1 Johannes 3:23, ja, det är inte ett lagiskt bud utan det är en nådig och kraftfullt framförd inbjudan att vi fritt ska ta emot de frambräckta välsignelserna. Det är som om jag skulle gratis bjuda hem er på en stor fest. Jag kan bli så ivrig att få er att komma att jag befaller och säger, nu kommer du till mig ikväll. Då är det inte en lagens befallning utan det är en nådig inbjudan som framföres med en sådan iver och kraft. Tro evangelium, detta är ditt, ta emot det, du får det. Kom till mig, ni alla som arbetar är betungade. Punkt 3. Lagen lovar också evigt liv, precis som evangelium. Men lagen lovar evigt liv på villkor. På villkor att vi uppvisar en fullkomlig lydnad. Lagen säger, gör så får du leva. Lukas 10:28. Den människa som gör efter dem ska leva genom dem. 3 Mosebok 18:5, Galaterbrevet 3:12. Lagens löfte måste förtjänas genom att man håller alla buden. Men evangeliets löfte, det är fritt, villkorslöst, helt gratis, inget som helst villkor. Alla har ju syndat och saknar härligheten från Gud, och heter det, det förklaras rättfärdiga gratis av hans nåd. Romarbrevet 3:23-24. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Jesaja 43:25. Tron är inte ett villkor för löftet på det sättet att vi därigenom förtjänar eller blir värdiga den utlovade nåden, utan bara i den meningen att vi därigenom tar emot det som löftet erbjuder. Och punkt 4. Lagen överbevisar människan om hennes syndighet. Genom lagen kommer kännedom om synden. Romarbrevet 3:20. Och överträdelsen av lagen, den framkallar Guds vrede. Och följaktligen uttalar lagen Guds förbannelse över överträdarna. Förbannad var den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. 5 Mosebok 27:26. Sålunda visar lagen oss att vi är ogudaktiga, och lagen fördömer oss. Men evangelium kommer med ljus och tröst och glädje till denna förlorade syndare som är fördömd av lagen. Evangelium uppenbara för ogudaktiga syndare Guds barmhärtighet, kärlek och nåd. Johannes 3:16, Apostlagärningarna 20:24. Evangelium erbjuder och ger åt oss syndernas förlåtelse, Lukas 24:47, och den rättfärdighet som Kristus har förtjänat åt människan. Och följaktligen förklarar evangelium den ogudaktige rättfärdig. Romarbrevet 4:5, 5 Korinthierbrevet 5:19. Andra Korinthierbrevet 5:19. I lagen säger Gud till syndaren: Du måste dö till följd av dina synder och bli evigt fördömd. Men i evangelium säger Gud till syndaren: du är återlös, dina synder är dig förlåtna, du ska leva och bli salig. Punkt 5. Eftersom lagen uppenbarar Guds vrede över all människans ogudaktighet och orättfärdighet, Romarbrevet 1:18, så verkar lagen fruktan för straff, sorg, ånger, förtvivlan, ja, hat emot Gud i människans hjärta. Lagen kräver kärlek, du ska älska Gud av allt ditt hjärta och det nästa som dig själv. Men lagen kan inte inspirera till kärlek. Den dödar, utsläcker kärlek. Ty då synden fick tillfälle förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Romarbrevet 7:11. Lagen kan inte göra oss till kristna. Galaterbrevet 3:2. Men evangelium, det tröstar den bedrövade, den över sina synder förskräckt och bedrövade. Jesaja 40:1-2. Evangelium verkar tro och förtröstan på Gud, Romarbrevet 10:17. Evangelium verkar kärlek till Gud och nästan, 1 Johannes 4:19-21. Verkar glädje och hopp, 1 Petri 1:3-6. Och det föder oss på nytt, 1 Petri 1:23. I det skapar i oss ett nytt andligt liv och en villig lydnad, Johannes 6:63, Psaltaren 119:32. Nu ska vi se här, nu har jag tydligen gått emot klockan så den har stannat lite. Jag får be Paul ge något tecken när det är ungefär slut. Hinner lite till kanske. Hur ska då lag och evangelium brukas? Ja, fast en lag och evangelium är helt olika vad beträffar innehåll, syfte och verkan, så måste både lag och evangelium brukas. Och det kan vi också summera i några punkter. Punkt 1. Genom lagen förs människan till kännedom om sina synder, till ånger, sorg och förtvivlan. Lagen visar att synderna är verkligen överträdelser, överträdelser mot Gud. Och den slår därför sönder all självrättfärdighet. Vi har ingen rättfärdighet. Den slår sönder förtröstan på egna förtjänster och får oss att inse vår hjälplöshet och hopplösa tillstånd. Och därför måste lagen predikas för alla människor, men i synnerhet för dem som är obotfärdiga syndare. Evangelium då, punkt 2. Ja, det kommer med ett budskap om nåd. Det erbjuder syndernas förlåtelse, verkar i hjärtat ett mottagande av vad det erbjuder och omvänder sålunda människan. Evangelium måste predikas för syndare som är bekymrade över sina synder. Punkt 3. Men lagen måste också brukas efter omvändelsen. Genom tron är vi fullkomligt rättfärdiga inför Gud. Lagen angår oss inte alls när det gäller vår rättfärdighet inför Gud, vår rättfärdiggörelse, vår frälsning. Men när det gäller det kristna livet så behöver också den pånyttfödde lagen som en tygel, en spegel och en regel. Som en tygel, och då kan vi citera bekännelseskrifterna: till liken otämd och gensträvig åsna är den gamle Adam ännu en del av dem. Och denna del måste tvingas till kristig lydnad, icke blott med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelse, utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk. Vidare, som en spegel, och då citerar jag också bekännelseskrifterna: så ofta det troende sålunda stapplar, bestraffas det av Guds ande genom lagen. Och för det tredje, som en regel, och då citerar jag bekännelseskrifterna: denna lagens lära är även därför nödvändig för det troende, att det icke må falla tillbaka på någon självtagen helighet och fromhet, och under förevändning av andens ingivelse ställa till med självvald gudstjänst utan stöd av Guds ord och befallning. Allt det här är hämtat ur Konkordreformens 6:e artikel. Och sålunda är lagen den vägledare som visar de kristna den väg som de ska gå och genom vilka gärningar de ska utöva sin tro. Men den ger ingen kraft därtill. Evangelium är kraften som gör att de kan och vill följa denna vägledare och att de gör dessa goda gärningar. Jag citerar: de kristna gör så långt det till sin invärtes människa är pånyttfödda, icke av lagens tvång, utan på grund av den helige andes förnyelse av villigt och otvunget hjärta, vad som är Gud välbehagligt.